Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mats Rubart kom in på AIKs vänsterkant och blev en riktig injektion här i samspel med Martin Åslund.
Mats Rubart, Lagerlöf.
Oj, 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 vilket spel, alltså helt suveränt.
Ja, det var en upprullning som hette duga. Och det var ju tom bygg för Martin Åslund att slå in den där bollen i.
Sist väldigt tjusigt gjort. Det var skolexempel på fint anfallsspelare där.
AIK har vänt 0-1 till 2-1 på det här fantastiskt fina sättet. Martin Åslund heter målskytten. Hans tredje mål för säsongen.
Idag ser vi Martin Åslund som expert i TV-rutan. Hör honom i olika typer av fotbollspoddar och fotbollsprogram. Tidigare har vi bland annat sett honom spela i Allsvenskan och i landslaget. Och under uppväxten hade han ju en pappa som varit utlandsproffs men som var tränare och sedermera även vd för AIK. Veckans poddgäst Martin Åslund har haft ett liv som har handlat mycket om fotboll. När karriären såg som ljusast ut och Åslund imponerade i IFK Norrköping fick han chansen i landslaget och utländska klubbar knackade på dörren. Men allt förändrades under en skidresa till Alperna, vilket fick följder för karriären. I podden berättar han om vad det var som hände den där veckan nere i Val d'Isère där han åkte snowboard.
Vi åkte ut för rejält och jag har alltid hört som här som var satsade lite för mycket. Så i ett sånt där 20 meters hopp så landade snett och vred till knät rejält. Och jag gick ju till AIK och då har jag precis tackat nej till Tottenham och Blackburn och lagsmannen. Då har jag gjort ekonomiskt oberoende när jag valt om laget.
Martin Åslund började sin andra karriär i fotbollssammanhang, den som tv-expert på Kanal 9. Innan han jobbade för TV4 i många år, följt av dagens arbetsgivare Viasat. Han gillar när det sprakar till lite i studion och tycker att vi har för mycket konsensustänk i Sverige. Och är också medveten om att han ibland kan sticka ut.
Det finns väl någonting skyllmänskt i med att så jag är släkt med skyllmanssläkt. Min mamma är skyllman. Jag gillar att peta i det där som är lite liksom obekvämt. Jag har ju sån drivkraft lite att det är någonting roligt i den provokationen som jag tycker om. Och det ska jag inte sticka under stol med. Men sen upplever jag mig i övrigt inte att jag sticker ut så mycket. Utan det är väl kanske lite mer att vi är lite för försiktiga i Sverige. Och jag försöker vara alltid ärlig på alla sätt och vis.
Vi diskuterar även hans tid i AIK. Bland annat den turbulenta säsongen 2004. Hans pappa Sanny Åslund var vd för klubben. Och blev hårt ansatt under en säsong där AIK åkte ur allsvenskan.
Ja, det var en hemsk period. Det var en hemsk höst. När det dessutom allt gick emot oss också. Så vi åkte väl ur med man ska försiktigt säga det, men jag skulle påstå det bästa laget som åkte ut allsvenskan någonsin. Och det har ju fansen en del i att de skapade en miljö som var, och vi har ju största spelarna har ju största ansvaret. Ledningen har ett stort ansvar, men fansen har också en del att de skapade en miljö som inte var helt omöjligt att prestera i.
Podden är naturligtvis mycket mer än det här. Vi kommer in på hur han ser på Janne Anderssons landslag och Zlatans vara eller icke vara i truppen. Om hans önskan om ett ännu högre tak i tv-världen. Om hur mycket han förbereder sig inför en sändning. Hur han ser på den globaliserade fotbollen. Varför han såg hellre spansk och italiensk fotboll som ung. Om han kan tänka sig en framtida roll i AIK. om hur ungdomar ska göra för att nå fram i fotbollens värld och vad som är avgörande egenskaper. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder?
Jag är 45 år.
Bo?
Roma, Stockholm.
Familj?
Ja.
Utbildning?
Ja, jag är civilekonom, alltså en kandidatexamen i finansiell ekonomi. Använder väl det ganska lite, ärligt talat, men jag har en utbildning.
Lön?
Bra.
Vad kör du?
Elbil.
Vad läser du?
Jag läser tyvärr ingenting skönlitterärt. Det är ju en... jag skäms lite över... Jag var faktiskt ganska bra på det när jag var fotbollsspelare. Tiden fanns i någon utsträckning då. Så att det jag läser just nu är ju... Jag läser nyhetstidningar, jag läser nyhetsbrev, jag läser rapporter. Men det blir nästan bara nyheter och i väldigt lite liksom utbildande den aspekten som skönlitterärt ändå är.
Vad tittar du på?
Mycket fotboll. Väldigt mycket fotboll. Tittar på nyheter, tittar på den typen av samhällsprogram. Slukar jag nästan allt som SVT gör faktiskt. Det är lättast. Och sen så ser jag då och då på tv-serier.
Vad lyssnar du på?
Helst ingenting.
Vad spelar du på?
Plattform då eller? Jag spelar inte paddel, jag spelar väldigt lite fotboll tyvärr. Kroppen håller inte för det. Jag spelar inget tv-spel eller mobilspel och spelar inte på spel överhuvudtaget egentligen. Stryktipset occasionally, men det är bara för att det är en gammal rutin sedan jag var liten.
Vilken skulle du klassa som den största upplevelse du har haft i fotbollssammanhang?
Oj, jag skulle säga att det är avtackningen av min pappa när han slutade spela AIK när jag var 5 eller 6. Den har lämnat det störst intryck på mig. Sen har jag varit på en del fotbollsmatcher som supporter när jag verkligen har tyckt att det var fascinerande. Och så spelar jag själv. Alltså att göra mål i derby och avgöra derby, Stockholms derby, det är ju härligt. Men störst intryck på mitt fotbollsliv har ändå avtäckningen pappa haft, tror jag.
Vem var din ideal som barn?
Först pappa, sen Maradona.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Ja, AIK är ju mitt favoritlag om man ska välja ett. Och det är ju att min pappa och min farbror spelade när jag växte upp.
Vilken skulle du klassa som din främsta merit i fotbollens värld som spelare?
Ja, vad är det? Individuellt plan är det väl att man har spelat Champions League och landslaget. På ett kollektivt plan, vilket fotboll ändå handlar om, så är det väl ett cupguld då. Jag fick ju bara allsvensk silver någon gång, men vann aldrig allsvenskan.
Vem är den tuffaste spelare du mött?
Magnus Levert var den tuffaste rent fysiskt. Jag var lite yngre då. Zlatan var också tuff fysiskt, måste jag säga. Även om det var när han var 10 kilo lättare än vad han är sen. Och tittar man rent kvalitativt tycker jag ju att en spelare som Aymar och Rui Costa sticker ut mer än spelare som Figo och Rivaldo och sådana spelare.
Vilken tröja är du glad att du bytte till dig?
Jag bytte aldrig tröja.
Vilken regel vill du ändra på?
Handsregeln skulle jag vilja göra renare. Sen så skulle jag väl... Nej, men det är handsregeln.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Helst aldrig. Men det är väl en lögn bara det. Jag vet faktiskt inte.
Vilken är din favoritfilm?
Film. Jag vet faktiskt inte. Det är så länge sedan. Jag var en filmnörd och tittade väldigt mycket på filmfestivalen. Och där har jag en film som hette någonting, en israelisk film som heter Breaking the Waves, att den inte, för det var där med Star. Det hette en lik. Broken Wings. Den tyckte jag var väldigt bra där då. Jag har inte sett om den, så jag vet inte vad jag tycker det nu.
Vad var du bäst på i skolan?
Matte. Ja, gympa och fotboll hade jag 5 i, men matte var mitt bästa ämne.
Vad gör dig rädd?
Någonting ska hända familjen.
När var du riktigt lycklig senast?
Jag är faktiskt ganska lycklig ganska ofta. Jag är riktigt lycklig. Ja, nej, det är egentligen, jag är det nästan varje vecka.
Vilken var din tuffaste kris?
Alltså hösten 2004 är det tuffaste jag gått igenom. Men det är också bland det jag är mest tacksam över att få upplevt. För att ingenting har lärt mig så mycket om mig själv och gjort mig till en människa som den hösten.
Du är expert på Viasat numera. Mycket Premier League, en del Europa-fotboll och så. Och Nu kommer ju landslaget inom kort. Ni börjar med Nations League i sommar och sen kommer det. Vad är roligast med att vara expert?
Att man får betalt att kolla fotboll. Jag är ju faktiskt, jag ska inte säga en av få, för det vet jag faktiskt inte. Men jag är en av dem som verkligen älskar att kolla fotboll. Det finns något meditativt för mig att sätta mig som igår och göra Brighton-Chelsea och se vad som har ändrat inför den här matchen, vad de anpassar för. Det är någonting där som gör att jag återhämtar mig, som gör att jag älskar att kolla fotboll. Sen gillar jag kulturen kring fotboll. Och sen är jag tillräckligt smart och tillräckligt dum också kanske för att njuta av det. Men så här, förstå att enkla nöjen är otroligt viktigt för oss att ha som människor, eller kanske för alla varelser, det vet inte jag. Men för oss som människor, därför att det finns så mycket komplext här i världen. Det är rätt skönt att ha en enkel nöje som så är lätt att koppla på och fördriva tid och få ut njutning av. Så att det är det bästa med att jobba med expertfotboll, att jag får betalt för att göra det. Det hade inte varit lika lätt att finna all den tiden i ett familjeliv och titta på fotboll om jag inte fick betalt för det.
Vad är svårast med uppdraget?
Alltså det är ju... Svårast är väl att alltid hålla sig uppdaterad, att följa allting. Och det finns ju... Och jag närmar mig såklart den en bortre gräns när min, alltså, så här, att ha spelat fotboll är, den är upp, alltså, att förstå fotboll, det går inte att förstå utan att spela på det sättet man gör. Men den upplevelsen jag har haft, den är ju daterad. Och jag närmar mig en tidpunkt när jag pratar om att förstå spelet, den är inte relevant längre. Så den uppdateringen för att fördröja den, att det inträffar, det är det tuffaste rent liksom praktiskt med mitt jobb.
Hur gör du det? Att skjuta på den bäst före datum?
Jag konsumerar väldigt mycket fotboll och jag konsumerar väldigt mycket teori kring fotboll. Jag försöker att titta på spelidéer med olika tränare. Jag skulle, och jag hoppas, jag gjorde faktiskt innan pandemin bröt ut, så gjorde jag besök hos olika tränare för att följa vardagen, för att se saker i vardagen och se dem tränade och så vidare. Det skulle jag gärna göra mer av. Men det är ju så här, i praktiken är det ju omöjligt i slutändan. Alltså vad jag upplevde som fotbollsspelare på början av 2000-talet, det blir ju relevant för någon som spelar 2025. Liksom.
Vad skulle du tro är den största skillnaden för de som är spelare idag jämfört med när du var i din heyday, så att säga?
Alltså, den tekniska nivån är så otroligt mycket bättre. Det är den stora skillnaden. Alltså, det är att slå på. Simor har jag haft de här gamla allsvenska matcher. Så att jag såg, jag tror att derby vi vann mot Djurgården med 4-3, och så satt jag och tittade på den, vilket tempo det var. Jag blev, vilken härlig fotboll. Sen fattade jag varför det var så högt tempo. Det är ju ingen jävel som kan kontrollera bollen. Den studsar hela tiden, så det blir dueller hela tiden. Idag så är det den stora skillnaden att liksom en passning in i en yta där vi tyckte vi var pressade. Idag är de inte pressade, utan de är så mycket skickligare som löser situationer. Så ibland är jag rädd för att jag pratar om någonting som är svårt, som dagens spelare bara, va? Det där gör man ju i sömnen idag. För det var svårt på min tid. Fast de är så mycket bättre idag. Så att, men genom att kolla mycket fotboll så tror jag att jag kan fördröja det. För jag kan hålla liv i den förståelsen så mycket som möjligt. Men det är ju den stora skillnaden. Tekniska nivån är så oerhört mycket bättre.
Om du ser som rollen som expert, var hämtar du inspiration för att bli en bra expert?
Jag tittar på alla typer av sändningar runt fotboll. Det hade säkert varit bra att kolla på andra idrotter också. Just och det är ju liksom min stora utmaning är ju, vill jag tro i alla fall, inte kunskapsnivån utan kanske presentationstekniken och sånt. Och det skulle man ju tjäna på att titta lite mer på andra, tror jag, sporter och andra tv-sändningar. Och jag ser... Tyvärr bara fotbollssändningar, men det ser jag ju nästan allt. Jag ser faktiskt nästan alla studios. Och vi ska diskutera UEFA sen. För jag tycker sannoliken inte att det är en bra spelare att hålla på det här spelet. Utan de skulle jag också gärna ta bort den här ekvationen om jag kunde.
Finns inga kvar då?
Jo, klubbägare finns det.
Ja, de...
Du pratar om 10-12. Det finns 2000 klubbar i Europa och liksom någonstans så behöver vi sitta ner i båten och ha lite lugn och ro här.
Vi kan offra några klubbar, de berörda, de kan kvitta.
Ja, det är upp till de klubbarna som är supportade av de klubbarna. Vi kan liksom inte offra...
Vi kan inte ha synpunkter på hur ägandet fungerar.
Ja, men du kan inte dra alla ägare så att alla ägare är ruttna.
Jag kan prata om de här två, ja, som har ställt sig bakom den här...
Och det finns inga kvar, så...
Intentionsdeklarationen.
Du sa att det inte fanns några kvar. Jag sa att det finns 2000 klubbägare kvar här, så det, i den här ekvationen.
Hur mycket ser du utomlands och hur mycket tar du intryck därifrån?
För lite. Det är det jag skulle vilja se mer. Jag såg mer på italiensk och tysk och spansk tv tidigare. Och nu ser jag lite på brittisk tv. Men det är ju... jag tycker att en del hjälpmedel de använder är de långt före oss, och resurserna såklart, den aspekten. Men sen tycker jag, och så tycker jag de är duktiga på att ta diskussioner i brittisk tv, eller det blir mycket diskussioner. Men sen tycker jag själva diskussionerna de för är ganska banala och ganska ointressanta och bottnar i en ganska gammeldags fotboll. Utan, jag är lite besviken på den, men de är duktiga med hjälpmedlen, de är duktiga på att låta diskussionen få utrymme och våga tycka olika. Det skulle vi vara bättre på i svensk tv. Jag tycker vi är lite för mycket konsensustänk hela tiden.
Vad är en bra expert för dig? Förutom dig själv då.
Nej, men jag tycker så här, man ska hitta sin stil för det första. Jag får ju frågan ibland när jag spelar så spelar nu och vad de ska tänka på som ska in i det här. Jag brukar alltid säga att man ska vara sann mot sig själv, så man ska vara den man är. Att förställa sig funkar ett kort tid, men det kommer aldrig funka i längden. Man ska vara väldigt förberedd. Det är också någonting man kan genom bra språk, genom egna erfarenheter, genom att anamma något annat, liksom skjuta på upptäckten av att man inte liksom är så intresserad. Men i slutändan kommer alltid det äkta passionen lysa igenom. För vissa märks det efter 3 månader, för andra tar det 3 år eller 10 år. Men i slutändan måste du ändå alltid vara intresserad, du måste vara dig själv, du måste vara ambitiös. Sen kan man alltid diskutera om man ska vara duktig taktiskt, eller man ska vara duktig på historia, duktig på ekonomi, duktig på... Det tror jag finns utrymme för allt. För att någonstans är det ju konsumenterna som avgör det. Men jag tycker att de tre grejerna, man måste vara sann mot sig själv, man måste vara otroligt påläst. Och den tredje tappade bort som jag sa det nyss då. Men det
förberedd,
exakt. Ja.
Hur nördigt kan det bli? För om man ser liksom 20 år, om fotbollen har förändrats, så har jag även liksom... Expertrollen förändrats oerhört mycket i, om man skulle titta en sändning tidigt 2000-tal jämfört med idag, så är det stor skillnad. Hur nördigt kan det bli?
Jag tror att det där följer en jämn fördelning. För det jag tyckte var liksom nördigt, eller det som jag stod för när jag började jobba med tv, jag tror att jag ansågs vara nörd då. Jag tror att jag börjar hamna mot mainstream-hållet, för att jag rör mig i min tid. Så de nya experterna som kommer in nu, de tycker att jag är lite för mainstream, tror jag. Och de är nördigare. Så jag tror att det följer en igen. Jag tror inte man behöver göra någonting åt det där, för kunskapen ökar bland tittarna. Och med det följer ju det som var nördigt tidigare blir mainstream. Så det kommer in nördiga. Så nördigheten kommer alltid driva det här. Och till slut blir din och min nördighet blir mainstream. Och då kommer några andra yngre säga att men Olof Martin... Alltså de är bara sitter där och tomtar och är mainstream och säger självklarheter. För de är de nya nördarna. Och det där tror jag är en ongoing process. Det händer oavsett om man vill eller inte, och kommer alltid ske.
Inför en lördag eller en söndag när du ska göra ett par matcher i exempelvis Premier League-studion, hur förbereder du dig?
Det är väldigt olika. Därför att är det krav på, eller krav, är det önskemål eller sådana saker, får jag genom mitt önskemål att vi ska prata mer taktiskt, då får jag lägga mer tid. För det tar tid. Det tar mer tid att välja bilder och hitta vinklar att förklara, och det tycker jag ändå det är det vi ska bli bättre på. Men sen har jag respekt för att det är redaktörer som bestämmer, och de tycker ju lite mindre ofta än jag att det ska röra sig om spelmönster och om taktiska val. Och är det då en vanlig sändning utan något taktiskt, då behöver jag förbereda mig liksom normalt. Så jag säger så här, ja, men inte så himla mycket ändå. Men det bygger ju på att jag tittar kontinuerligt hela tiden.
För hur att ta många den här matcher ser du en veck?
Jag ser i princip det mesta liksom.
Och alla ligor alltså.
Nej, alltså, nu pratar jag Premier League då, som jag jobbar med, så är det mesta. Sen är det ju skillnad att sitta på match och kommentera, sitta och analysera, till att sitta och ha den på. Men jag har nog alltid alla matcher på nästan, och är det flera matcher som är lördag som inte jobbar, då tittar jag alltid i studion kring det, och jag summerar nästan alltid varje vecka med tittare liksom. Så du kan ju bilda en bred uppfattning en match om man är duktig på statistik, och det är jag hyfsat bra på det. Så att den här kollar jag på, sen tittar jag toppmatcherna i de andra ligorna, så att jag räknar väl inte, men säkerligen väldigt mycket.
Vad lockade dig in i det här? Jag för mig du började på Discovery 9 var det väl som hade CA, var möjligtvis Jesper Husfeldt som drog in dig och på något sätt tog med dig. Vad lockade att ta detta klivet?
Ingenting från början. Alltså, det var ju mer Johan Cederqvist, som jag inte var kvar på Simor. Och Pelle Bäckman som skulle göra någonting. Då var CDA-rättigheten var uppdelad i 2 paket. En för de bättre lagen, ett för de sämre. De hade väl köpt en sämre då. Så letade de i panik efter någon som jobbar med italiensk fotboll. Och så liksom var det slump att de hade avstått mig. Jag kastades rakt in i en sändning. Jag liksom vågade tänka på hur dålig jag var i början. Kanske fortfarande i vissa ögon. Men då var jag i alla fall ännu sämre. Så, men så började jag göra det där och jag var väl väldigt skeptisk till att fortsätta egentligen.
Varför?
Därför att jag har levt hela mitt vuxna liv och spelat i storklubbar i Stockholm och var rätt trött på att alltid bli bedömd och alltid vara i fokus. Och var lite sådär, jag såg fram emot ett liv där jag inte liksom behövde stå till svars för någonting, utan jag kunde vara mig själv bara. Men vad jag lärde mig var då med tv-jobbet var att vi behöver ju knappt stå till svars för någonting. Alltså visst, det finns folk som är arga, men det går inte att jämföra med att spela i ett Stockholmslag.
Så att jag hur är skillnaden att representera AIK som du ändå gjorde före sociala medier kontra idag att vara expert i sociala medier? Det kan ju ändå blåsa till i...
Jag tror att vi liksom, på det sättet var vi verksamma i AIK i den värsta tiden AIK har upplevt. För det blev, vi började komma med internetforum och såna grejer som dök upp och det blev ett intresse och kravbilden var helt orimlig och det är lugnare för spelarna idag än vad det var när vi spelade. Och det har väl med, jag ska inte säga att det har med att jag var AIK att göra, för det kan ju ha varit en faktor att jag kände ett större ansvar än vad kanske en annan spelare gjorde som inte var AIK och spelade AIK gjorde. Men det är ju otrolig skillnad att känna att man står till svars än att svara för att någon är förbannad för att man tyckte det var hans eller ej. Jag vet inte, men det kan förklaras ord. Jag kan bara säga att skillnaden är milsvid. Och det värsta jag fått uppleva nu när jag sitter och jobbar med tv är ju inte närheten av det. Alltså man fick aldrig vara i fred när man spelade fotboll AIK, och då i alla fall. Så att jag tycker att det var milsvid skillnad. När jag insåg det så tyckte jag ju att den sidan var borta. Och då tyckte jag att tv-jobbet ändå var ganska roligt. Och så var det ju roligt att läsa Gazzetta dello Sport varje dag och följa med. Och jag gillade den nördigheten. Och jag har ju alltid konsumerat fotboll. Och jag har alltid suttit och svurit över att jag tyckte de var dåligt förberedda. Då hade ju chans att göra skillnad där. Sen har Husfeldt en stor del i. För jag slutade väl mer eller mindre då den nian lade ner där. Jag var ju liksom inte speciellt känd och sådär. Och då var det väl Husfeldt egentligen som... Jag tror inte det var Emir, jag tror det var Husfeldt som drog in mig hos er på fyran.
Ja, just det. Emir Osman Begovic, tidigare chef på fyran, numera på Discovery, åtminstone ett tag till. Jesper Husfeldt har ju varit kommentator där och hos oss under lång tid också. Men det var han som drog in dig där på fyran.
Jag tror det, jag vet ju inte sanningen där. Men det tror jag att Jeppe har en väldigt stor del, om inte hela delen i det. Och det är jag ju tacksam för.
Det är ju ändå så att du på något sätt sticker ut lite grann. Hur upplever du det?
Det finns väl någonting skyllmänst i med att jag är släkt med skyllmansläkten. Min mamma är skyllman. Som gör att man kanske...
Släkt med Alex Schulman,
gillar att peta i det där som är lite liksom obekvämt. Jag har ju sån drivkraft lite. Att det är någonting roligt i den provokationen som jag tycker om. Och det ska jag inte sticka under stol med. Men sen upplever jag mig i övrigt inte att jag sticker ut så mycket. Utan det är väl kanske lite mer att vi är lite för försiktiga i Sverige och jag försöker vara alltid ärlig på alla sätt och vis, även hårt mot mig själv. Sen är det ju bra att sticka ut. Alltså, det är ju inte medvetet på det sättet, men det blir ju så nödvändigtvis så att det finns otroligt utbud att konkurrera med. Och sticker man inte ut så kanske man inte märks heller. Men det är inte därför det var för mig. Jag tror att i grund och botten är det nog lite det här att det finns någonting drag i att peta i det här och någonting roligt med provokationen som driver det.
Var det likadant i omklädningsrummet som det är i expertstudion att vi just kanske drar oss för konfrontationer i Sverige?
Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle säga att det var väldigt konfrontatoriskt. Och det är väl också en bild i det här att så här, upp till ytan, det är väldigt utpekande i idrottsvärlden. Och det var ditt fel att du förlorade den här matchen. För du gjorde det här. Och det tycker jag ju, kan man inte hantera det? Så är det svårare att lyckas. Jag är helt säker på att utfallet blir bättre om man vågar och kan ta kritik på det sättet.
Men sen då är det rätt få experter som tar med sig det i omklädningsrummet. Ja. Du och Alexander Axén är kanske två som jag kommer på, men rätt många andra försöker ofta linda in. Att man försöker inte gå så hårt åt spelare.
Ja, men det skulle jag väl säga att jag är inte så hård kritiskt direkt mot någon spelare efter karriären. Det är jag inte. Däremot så är jag ju väl hård i min miljö på liksom... Men så här, jag tror dessutom att det är också en kultur som finns som uppskattar det, som uppmanar till det här ju, i omklädningsrummet. Den finns ju inte där ute och då tror jag många är lite bekvämare, lite snällare än vad jag är kanske och lite fegare kan man väl säga, man vill vara lite taskig då, och inte vågar ta med sig det. För liksom, om du uppmuntras vara direkt och kritisk och sanningsenlig så i miljön så blir ju alla det mer. Och det skulle jag tycka att vi skulle må bra av det om vi gjorde det mer. Men sen är ju svenska kynnet är ju lite försiktigt och lite moralpanikaktigt. Och det ska jag ju säga att jag uppskattar ju det totalt sett i vårt samhälle att vi är så. Men ibland så tycker jag att det blir fel. Och när jag jobbar i tv försöker jag vara rätt rak. Och jag skulle vilja säga att jag i den kontext där jag jobbar via Play inte är den som är... det finns de som är mer skjutjärnsglada i det gänget än jag.
Du levererar kaffe och imitationer, jag älskar det.
Ja, men Tre Kronor, då ska du vara i Hägerfors, eller?
Ja, absolut.
Bengt Åke, Rundqvist, Lob, ja, där är det.
Ja, det ska ju vara en backup person.
Ja, men det är Bengt Åke som gör det tuggiga jobbet. Det är han som gräver fram pucken i sarghörde. Han får inte mycket av cred för det här. Och Lida, så vilka match han har gjort så här långt, Lida.
Det här var när det blev 2-2, eller?
Nej, det var Bengt Åke, Thomas Sandström.
Ja.
Vi har ju varit kollegor under ett antal år sedan lämnade och gick till... Alltså att du var ju...
Jag upplevde alltid dig som väldigt rak och ärlig. Ja, jag uppskattar ju det liksom.
Jo, precis. Men alla gillar ju inte allt med just det. Och jag läste någon gammal intervju med Aftonbladet där det gick rätt hårt åt TV4.
Det var ju vinkeln som journalisten valde. Jag är fullt medveten om att jag krattade för den.
Deltog i den dansen kan man nog ändå säga.
Absolut, men det var jag väl väldigt tydlig med. Jag har antagit att det förändras nu. Jag tyckte att det var ett väldigt lågt tak på TV4. Och jag tyckte det var väldigt lågt tak när jag var anställd också på företaget jag kom in i. Och sen har jag liksom insett att, det skriver jag också i den gym, framkommer väl även det, att jag insåg ju att, så här, att jag, det gynnade ingen att jag försökte föra in en sån kultur. Jag försökte vara på ett sätt där. För att om det bara blir negativt kring det, så spelar det ingen roll om det beteendet egentligen hade varit bättre för alla. För att om inte någon tar åt sig av det, det är ju liksom också mottagare måste tänka på. Ja, det framkommer väl i den intervjun.
Ja, det gjorde det kanske, jag läste inte den jättenoggrant. Mm. Men grejen är väl, det en sak om man säger någonting till någon, annat är om man skriver på sociala medier ibland.
Ja, det har väl alltid varit rätt tak, och sociala medier är ju egentligen öppet till alla liksom. Så ja. Nej, men visst, jag säger, jag, och det, om inte det framkom i den intervjun, så ska jag säga, jag fattade mycket väl att jag var alldeles för rak i min kommunikation på TV4 och tog det med mig. Men jag upplevde också att TV4 då i alla fall var väldigt ängsligt. Du fick ju nästan inte säga någonting negativt, och gör man inte det kan man aldrig bli bättre. Och jag, då kommer jag från en värld att upp med det dåliga så fort som möjligt. Det är enda sättet att bli bättre snabbt.
Är det annorlunda på din nya arbetsplats nu?
Det har ju absolut varit en stor skillnad tycker jag. Men så antar jag att det har blivit förändrat för TV4 också sen dess. Det är ju ändå 10 år sedan vi jobbade ihop eller någonting. Eller
nej, 2016 slutade. Ja, så att, det är 6 år sedan.
Nej, men det tycker jag absolut. Vi har satt, tycker jag absolut, haft mycket högre tag. Sen tycker jag att det ändå borde bli högre. Men jag är också, vis av erfarenheten, bättre kommunikatör. Alltså jag tar på mig mycket av skulden som var på TV4 också såklart.
Om vi då tar högre i tak via satt, så är det ju svårt att gå runt det som hände i våras på Viasat. Får man väl ändå säga låg ett visst lock över det. Hur upplevde du liksom hela det som skedde kring Ola Wenström och all turbulens som var, utan att kanske peka ut någon åt ena eller andra hållet?
Nej, och det, jag tyckte det var först och främst väldigt tråkigt. Jag tyckte att Ola Wenström är en otroligt skicklig programledare. Och från prestationsvärld som jag kommer, så ska det ju vara liksom det som styr lite mer. Sen är det ju på locket på. Sen är det ett personalärende. Så att våra chefer är ju av... vad är det? Inte ABL, det är aktiebolagslagen. Men det finns väl... De får inte redogöra för det. Så min insyn här är tyvärr ganska dålig. Och då blir man lite utlämnad till rykten. Vilket jag tyckte var lite olyckligt. Samt har respekt för att man måste följa gällande lagar. Och inte kan kommunicera och... Mycket, jag var ju liksom bara inne och gjorde tv-sändningar. Jag upplevde inget av problemen då. Så att jag vill inte egentligen inte uttala mig om saken. Sen har ju du, som jag får ta del av mycket rykten via journalister som har ringt mig. Men jag kan varken bekräfta eller dementera dem, för jag har ingen insyn i det. Jag tycker, så här, ska man summera med något ord så, och det tror jag alla tycker egentligen också. Det är ju otroligt olyckligt och tråkigt framför allt. Sen finns det saker där under där alla säkert har gjort fel. Men jag kan tyvärr inte hjälpa dig att peka ut vilka jag tycker har gjort det felet.
Nej, det är ingen fara, för att det är som sagt svårt, och det finns ju ingen här som kan ge den ena eller den andra versionen, utan jag menade mer bara utifrån det. Du är ju väldigt aktiv på sociala medier. Och
för någon väl? Jag är lite periodare.
Ja, det är du kanske, men det är ju allt från fotboll till NATO, till skatter, till skistar, till bostadspriser, men mycket fotboll. Hur upplever du det? För fotboll är ju passionerat och det blir ju lätt väldigt liksom laddat.
Ja, fast det är ju ingenting med att skriva någonting politiskt.
Nej, okej, det är det kanske.
Sen är jag ju lite av, jag tycker ju om att provocera, och tycker även i andra saker. Sen tycker jag ju om, alltså, vadå, jag måste säga att sociala medier också, otroligt sätt att få svar. Sen får man ju sålla lite bland de svaren. Du får ju allt från goddag yxskaft svar till någon arg människa sitter och källar, det känns som, jag har ingen aning, men så ser dum, till otroligt intelligenta och välutbildade svar.
Och liksom, hur sållar du? För jag menar, alla skulle ju inte palla det. Att...
Nej, men det blir man bra på om man är lite drottare. För pallar du inte göra det, alltså sålla i kritiken. Jag menar, liksom, det, har man ju, det har jag ju varit det sen jag var i gymnasiet, har ju folk bedömt vad det jag gör, eller öppet. Och det, har man, det blir man bra på, eller jag blir i alla fall väldigt bra på det. Och det är på det jag sa 2004, när hösten. Det är liksom, efter att ha gått igenom det, är det någonting jag lärde mig, så att alltså, alla kommer inte gilla mig. Ganska få kanske kommer gilla mig, ingen aning. Men bara jag står för det jag står för, och de som jag tycker om, bryr sig om, bryr mig om väldigt mycket, vet att jag gillar dem, så spelar det mig faktiskt ingen roll. Och det kan jag faktiskt säga ärligt och säga att jag är inte oberörd, för det är ingen. Men jag är ganska obrydd över att folk tycker illa om mig och tycker att jag är dum i huvudet. Jag kan släppa det och gå vidare.
Då, hela tiden upplever jag det som att aktiv i Eurotalk, svenska fans. Så ja. Vad ger den miljön dig?
Från början var det ett utrymme, för att jag menar, du och jag jobbade ihop på TV4 med reklampauser. Det var ju så otroligt kort tid att prata. Det var ju ofta one-liners, och det var inte det, och det, jag förstår, det är ju inte TV4s fel. Det är ju liksom den värld de jobbar i. Men det var ett otroligt uppdämt behov att prata till punkt och lite mer därtill. Så från början var det bara det, och verkligen härligt. Sen kände jag ju flera av de här tider. Numer är det ju liksom som en rutin, och jag trivs otroligt bra att sitta och prata med kompisar som det har blivit genom åren, och sitta och prata fotboll, och egentligen också inte, jag menar, även om jag tycker att TV, fotboll i TV har blivit bättre på att inte följa manus, utan det blir öppnare att prata, så där är det ju helt fritt. Jag har ingen aning om vad vi ska prata om när jag går dit. Jag har ingen aning vad det är på deras körschema. Och det tycker jag är något väldigt befriande. Sen lär jag mig fortfarande väldigt mycket saker när jag är där, tycker jag. Och det tycker jag ju om. Så att det, jag skulle jättegärna utrymme och tid för att prata mer sånt där. Jag tycker om att vara med i poddar. Och tyvärr så vill inte alltid våra avtal, tillåter inte våra avtal.
Apropå högt i tak.
Ja, nej, men det bestämmer inte jag liksom.
Nej, jag vet. Det är ju det.
Och det får man väl acceptera och sådär. Så att jag skulle, för man lär sig ju någonting alltid när man pratar med människor.
Ja, och jag menar, du har ju alltid saker att säga, och när man letar fram, ja men du, till skillnad från många liksom, så lyfter ju du gärna, eller många, men en majoritet i Sverige är ju ändå intresserad av den engelska fotbollen, medan du lyfter ju Spanien via din pappa och sen Italien och liknande och så. För dig, varför lockar de ligorna dig?
Alltså, från början så växte jag ju upp med en pappa som spelade i Spanien och Tyskland. Och framförallt Tyskland passade pappa väldigt väl. Så när jag när jag var 9, 10, 11, 12 år någonstans där, när man kunde få paraboler hemma, så hade vi ju tysk TV hemma. Så då kollade vi Sat 1, hade då tysk fotboll. Det var ju för övrigt bättre fotboll i England, för de var ju bättre då. Och så var det ju otroliga tv-sändningar. Det var 10 minuter sammandrag från varje match, och drömmen för en fotbollsintresserad ung kille. Dessutom så har jag alltid hållit Barcelona. Så, för jag var där 84 och träffade Maradona. Pappas gamla lagkamrat från Espanyol hade varit tränare i Barcelona när Maradona kom dit. Så hans två söner, han var gift med någon akademisk fru, så hans två söner skulle bli piloter och var lite äldre än mig. Så att när jag sprang och spelade fotboll på deras bakgård blev han ju äldre och lågare och sådär, och han blev så bra. Så och får jag väl gilla då, så att jag, min idol var Maradona. Han, då sa han, imorgon åker vi träffa Maradona. Så var jag på den här Camp Nou då som 7,5-åring och fick träffa Maradona och springa runt där. Så då började jag heja Barcelona väldigt intensivt. Och det fick man genom tysk TV, kunde man se Barcelona. Så då såg jag spansk fotboll liksom regelbundet sedan väldigt ung ålder. Och sen kom Uno Cruz Due på TV3 väl var det, som började sändas i en ålder där man, alltså tonåring, när man vill göra någonting annat. Och en ung stockholmare vill inte sitta på samma program som någon gubbe ute i landet. Det var lite sån drivkraft generellt bland mina kompisar. Så alla vi kollade på Serie A. Och då Serie A var ju bäst då. Det var ju utan tvekan bästa ligan i världen. Och då blev det bara en grundintresse för det, och sen har det hållit i sig. Jag har alltid kollat Premier League, men inte liksom, har jag fått välja så har jag kollat mest på Barcelona, italienska ligan, för att jag tyckte också taktiskt har varit intressant att stå och följa. Den har ju varit väldigt taktiskt driven, nu mer är det ju små skillnader. För idag skulle man väl kunna säga att Premier League nästan är minst lika taktiskt driven som den bästa ligan i världen, om inte mest taktiskt driven. I Premier League spelar man nästan den mest tekniska fotbollen numera. Det var det absolut inte. På 90-talet, du vet ju själv vad det var fotboll. Och jag ville se teknisk fotboll. Och så, det finns en historia i allt där. Men nu ser jag ju mest Premier League, för jag jobbar mest med det. Och skulle önska det mer tid för annat. Så att, och pratar man Premier League jämt, då är det väldigt lätt att när man väl skriver någonting på sociala medier, då blir det man inte får tid att prata om annat. Så där kanske vinkeln framstår som mer åt de andra hållet.
Gillar du den här globaliseringen av fotbollen på något sätt, att träna och spela och flytta runt så att olikheterna som fanns förr i tiden har suddats ut mer eller mindre?
Jag är ingen nostalgiker, eller jag är nostalgiker, alla, men jag låter inte det styra mina åsikter. Så delvis svaret på det här är att jag faktiskt inte bryr mig så noga om det, utan jag tycker det finns utrymme för all typ av fotboll. Och jag tror, sen är jag väl så här, jag tror ju alltid på förändringen och förbättringen. Och det finns absolut delar av mitt fotbollstittande som önskar att det, och jag menar, när man tittar ibland på Brentford eller West Ham Premier League, så får man den härliga vibbarna från förr, lite det här med rakare bollar, ingen risk på egen plan halva och sådär. Och tittar man vissa Serie A-klubbar som spelar väldigt taktiskt, väldigt icke-fysiskt, så finns det njutning i det. Men jag funderar ganska lite och försöker fundera ganska lite på vad som inte finns och försöker fundera på vad som finns. Och jag tror så här, liksom, saker och ting går inte att stoppa. Globaliseringen som kraft tror jag ändå övergripande är bra. Jag tror det leder till större förståelse och mindre krig. Och över tid hoppas jag bättre inkomstfördelning. Det låter vi få nog återkomma till.
Ja, både det och krig, eftersom vi har drivit globaliseringen rätt långt och det verkar oroligt.
Fast i globaliseringens sätt. Länder känns som krigen är mindre ändå. Liksom.
Ja, så är det kanske. AIK vet vi att du håller på, du nämner Barcelona. Har du lag i de andra ligorna, och är det bra eller dåligt att avslöja likt Erik Niva Tottenham att man kan bryta det? Man vet att när han pratar om Tottenham så vet man.
Jag är helt för att man ska vara transparent på alla ingångsvärden. Det är upp, så när jag läser en krönika av Anders Lindberg i Aftonbladet, då vet jag ju vad han står för. Det är ett ingångsvärde. När jag läser en PM Nilsson i Dagens Industri så vet jag ingångsvärdet. Jag tycker att det är egentligen synd att vi inte är tydligare med sånt. Jag håller på Liverpool Premier League. Jag är inte fanatisk, men jag håller på dem. Det är ingångsvärdet ska alla veta när jag tittar på matchen. Sen tycker jag ju däremot tyvärr att väldigt många tittare är otroligt dåliga på att nyansera det man säger. Utan en saklig kritik mot ett lag blir att man hatar deras lag. Och det är lite sorgligt. Men det tror jag inte man råder bot med, att inte berätta vilket lag man håller på. För den kritiken får man ju ändå. Så att jag är så här, jag hejar på Liverpool i Premier League. Inte fanatisk, men jag håller på dem. Jag hejar på Napoli i Italien. Jag håller på Marseille i Frankrike. Jag håller på Barcelona i Spanien. Och Werder Bremen i Tyskland. Och AIK i Sverige. Så här, kan man hålla på många lag då? Jo, jag tycker man kan det. Jag är inte fanatisk. AIK håller jag verkligen på. Barcelona, Napoli lite därefter. Men det är ju också ett sätt att liksom, ett ingångsvärde för mitt intresse när jag kollar. Jag tycker det är liksom för mig är det en del i att kolla fotboll. Så jag ser ingen motsättning att hålla på flera lag. Och jag tycker, för din ursprungliga fråga, jo, jag tycker man ska vara transparent för det. För det är ett ingångsvärde som upp till lyssnarna eller tittarna att sen beakta.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Forsberg, big opportunity here, and in! Took a little deflection on the way, Emil Forsberg arrives at this World Cup all right, but Sweden have lift off here in St. Petersburg. Huge, huge moment. That's it, that's all she wrote here in St. Petersburg. And Sweden are into the quarterfinals of the World Cup. Their astonishing run continues.
Ni ska ju ta över landslaget. Jag vet inte om du kommer jobba med det eller inte.
Inte
det vet kanske inte själv. Eller, vad är din bild av landslaget under Janne Andersson?
Att man får ut väldigt mycket mer av resultat sett till egentligen vad som kanske inte är rimligt, men vad som är kravställningen borde göra gällande. Att det är en återgång till en riskminimerande fotboll, en ganska mycket basfotboll. Och att Janne tycker jag verkar vara en riktigt bra ledare. Jag är inte helt enig med det sättet de spelar fotboll, men jag är också fullt med om att resultaten är otroligt bra. Jag tycker Janne Andersson i nästan alla intervjuer ger liksom ett väldigt bra intryck av att vara lugn och sansad. Och jag kan bara tycka att det var roligt att få ha honom själv som tränare en gång i tiden. Inte för att kanske hans fotboll hade passat mig bäst. Jag tror inte att den passade mig så dåligt. Jag var lite brunkare. Men jag tycker framförallt att hans ledarskap hade jag velat uppleva.
Vad hade du, om du hade liksom önskat att han skruvade lite på fotbollen, vad hade du velat att han och Peter Wettergren skruvade på?
Jag hade ju såklart velat att man fokuserade ännu mer på liksom ett högt pressspel och kanske se till att mer spelare centralt för att kunna spela lite mer bollen till varandra. Och sen är ju det här, du är landslagstränare, du har en ganska begränsad tid. Det är skillnad om du tränar i Spanien eller Italien eller Tyskland, kanske inte England, men de kommer ju lagen från, eller spelarna från ungefär likspelare, alltså ganska lika spelande lag. Men när du tränar i Sverige, då har du ju faktiskt spelare med de bästa till folk som spelar i en helt annan fotboll. Liksom, det är svårare att hitta en gemensam taktik som inte är allt för svår. Så att jag tycker på ett sätt att Janne är rätt. Jag säger inte att han har valt annorlunda annars också, för att Janne upplever jag som en tränare som alltid hållit väldigt mycket till basen. Men tar man in spelare för en massa olika spelsätt och ska forma dem till ett lag, ja, då kanske det blir klokt att hålla sin bas ett fotboll lite och några start med det. Men jag skulle gärna vilja se prov på något annat. Precis som att när Lasse Lagerbäck, som jag har jättestor respekt för, Lasse har ju liksom format mig väldigt mycket i min fotbollskarriär. Det var min liksom tränare, pojklandslag, juniorlandslag, U21, A-landslag. Och jag har pratat mycket med Lasse genom åren, men jag tyckte alltid att Lasse svängde lite för mycket till det riskminimerande. Men så här, det finns många sätt att få en katt på, och slutändan handlar om att få resultat. Janne Andersson har fått otroliga resultat, nästan väl, kan man väl säga. Väldigt bra resultat.
Ja, det känns fantastiskt. Det är, när man är en fotbollsspelare på en viss nivå där man får chansen att representera sitt land. Och jag har alltid sagt att det är det största som finns. Det är med stolthet och det är med en ära man tar på sig det. Och sen vill man ge så mycket som möjligt tillbaka till landet där man har växt upp. Där man, det man kallar sitt eget hem.
Var det för dig självklart att han skulle plocka tillbaka Zlatan?
Ja, jag ser inte problemen. Det är klart att alla konstellationer av spelare i en grupp har sina utmaningar. Men min bild är inte att Zlatan är så mycket svårare. Eller, så här, han, det är klart att han är på ett sätt en karaktär som tar mer plats. Det finns väldigt mycket, vi pratar väldigt mycket i Sverige om det negativa om det. Man glömmer bort att det finns något väldigt positivt med det också. Och de krav...
Vad är det vi inte pratar om som är positivt?
Nej, men det finns ju en ribba som höjs och kravställning som höjs. Och vi pratade precis här på lunchen om en gemensam bekant som jag hade åt lunch med. Som ingen spelare jag spelade med, som när jag var ung spelade med honom. Och jag fattade inte, jag tyckte han var så jävla grin och tjurig jämt på alla träningar. Men det är först några år senare han slutade som jag fattade att hans gnällande gjorde ju mig bättre.
Vem var det?
Jag vet inte, säger någon.
Ah, okay.
Det är ganska många som har varit så i den äldre generationen i och för sig. Men, så att det är väl en del i det. Sen tror jag bara så här att det är skönt med någon med det självförtroendet. Det smittar av sig. Och Sen är ju jag i alla fall, jag tror att de flesta fortfarande, nu till det här med att jag spelade fotboll och slutade för en jävla massa år sedan, men jag tror att jag är svårt att se att man ser en bra kraftfull spelare som ett problem med en spelargrupp. Utmaning, ja visst, men det är väl bara att acceptera.
Det är väl en ledarfråga i grunden.
Dessutom, ja, och det är ju också en grej, Jan Andersson ska ju gilla det här om man är en bra ledare. Och då har vi pratat om den biten, fotbollskvaliteten är ju odiskutabel. Klart som 17 att han ska vara med. Nej, så jag tyckte det var en icke-fråga. Självklart ska han vara med.
Lite korta frågor som jag räknar med du sa snabbt. Qatar-VM, ska Sverige åka? Ja eller nej om man går dit?
Ja.
Var? Ja eller nej?
Ja.
Superligan? Ja eller nej?
Så sådana format som det var, så nej. Men Superliga har vi redan. Vi har redan Premier League. Det är en Superliga.
Villkorstrappan? Ja eller nej?
Nej, men jag är för dåligt insatt för att jag vet inte vilka delar hur man skruvar på det, men nej som den är.
Bengaler, ja eller nej?
Säkerhetsmässigt kan jag förstå invändningen mot det, men som spelare älskar det att spela i bengaler, så jag måste ändå säga nostalgin för det här fallet vinna, ja.
Var det givet att inte ha någon annan typ av kontakt med fotbollen utan att glida åt expert när du upptäckte att du trivdes med det?
Oj, det är en långt fråga där. Det är inte ett,
ja, det behöver, nej, förlåt, det var ingen kort fråga, utan nu gick jag vidare. Det var bara några...
Nej, alltså, nej, jag saknar ju fotboll. Det gör jag. Och jag saknar mycket fotboll. Och expertrollen fyller en stor del av det hålet. Jag har vuxit upp med en pappa som var tränare i Allsvenskan och i styrelsen i AIK och sen då varit vd i AIK. Och jag vet vad priset är på det på andra sidan. Och det är liksom inte något alternativ för mig att gå in i det. Hur mycket jag saknar det, så ser jag inte mig själv bli fotbollstränare. Möjligtvis jobba med ungdomssidan, med ett A-lag. Jobba som en del av ett större team. Och det kanske vi är om några år. Några år kanske vi är där Premier League, inte nu, men var för några år sedan, är det stora staber, ännu större staber. Då kan jag nog tänka mig att jobba med det. Då är också mina barn vuxna. Det är också en aspekt. Jag gick i högstadiet med min pappa tränade AIK. Det var jättekul när AIK vann. Vilket de inte gjorde så ofta då. För lag AIK hade inga resurser på 80-talet. Men när man gick i sjuan och så var Black Army-killarna i nian nöjda när vi vann. Men det var inte så roligt när de förlorade.
Vad gjorde de då?
Ja, du kan ju gilla liksom...
Jo, men jag vill ju höra.
Men så, de slog mig aldrig. Men det var ju hotfull stämning. Och det var inte de killarna kanske som hade... Det var ju snälla killar, men attributen utåt kanske gjorde något gällande. Och så lär man sig, vilket man lär sig rätt snabbt, att det gör mer ont att förlora än vad det är skönt att vinna. Det lär sig nog alla som håller på med idrott till slut.
Till dig som vill bli fotbollsproffs, eller egentligen vill elitsatsa på någon lagidrott. Ni är säkert i miljöer där ni redan är bra, om ni är 15, 16... upp till 20, bandemän är nästan upp i min ålder, det är väl kanske det, men då finns det ställen som inte fanns när jag var ung, som man kunde satsa sin elitidrott på. Det här är verkligen en plats att komma till, och jag tycker att alla bör ändå prova att vara på sin anledning. Det är alltid något man kan lära sig, ganska lite att förlora, så att tuta och kör.
Jag vet inte hur aktiv du är i det som kallas Gritness, som hjälper unga talanger att bli ännu bättre helt enkelt. Ja. Hur aktiv är det och vad är du? Och vad är det för någonting?
Alltså jag ska ju inte vara aktivt operativ, utan jag sitter ju i styrelsen och en delägare i det. Själva basen för det är ju, alltså, jag har ju, jag kan ju se på massa saker som har blivit bättre i fotbollen, men jag ser ett problem med att spelarna, det finns ingen som tillvaratar spelarnas intressen i fotbollsvärlden som ser ut nu. Och då sitter jag ju, när jag pratar med folk som jobbar i AIK, och bromsar att de ska ta hand om spelarna. För någonstans i AIK är den cyniska liksom inriktningen att, vänta nu, det föds inte ens en kille i hela Stockholms 02-er som garanterat är bra nog att spela vårt A-lag. Och att han finns i vårt upptagningsområde, eller hon, är väl inte sannolikt kanske alltid. Alltså, och den spelaren får vi värva in i värsta fall. Att lägga då liksom pengar på alla de här individerna i ungdomslagen AIK. Det är ju rationellt att inte göra det. Och det går alltid att liksom, till agenterna som tecknar avtal med unga killar, då köper de ju optioner, för att ta ett finansspråk. Där någon blir en väldigt bra utdelning, men de flesta andra blir inte det. Och väldigt få är så bra som de 16 år, när agenten kan jobba helt transparent, på spelarens sida, utan värdet med kontakten med klubben är ofta värt mer. Jag säger inte att det här missköts, men det finns inte ett incitament där för att stå på spelarens sida i lagidrottarna. Och då är det så att jag spelade fotboll i AIK. Vi ägnade 2 hela dagar på försången att träna, mäta allt vi gjorde. Och fick en spread som var väldigt stor på oss som individer. Till att sen träna 99% likadant. Och bara det är ju ett jätteproblem att man inte ser. Och jag kan ju med fast hand säga att jag hade haft mycket mindre skador om vi hade tränat mindre. Vi tränade, råkade, jag hade oturen också. Det sätt vi tränade på när jag var aktiv i AIK var sämsta möjliga för de skador jag haft och för min kroppsbyggnad. Så det bidrog till alla mina skador på fel sätt. Och det vet jag i efterhand. Men det är ju sånt som fortfarande inte sker fullt ut. Så tanken här är att här ska individer få chans att äga sig själva. De ska själva veta. För nu gör du en screening i AIK eller Hammarby eller Djurgården eller BP. Så är det de som äger informationen vad du behöver träna på. Det är de som tillgodoser det här. Jag säger inte att man ska gå emot klubbarna här. Men man bör åtminstone ha en bild själv. Som man äger själv. Vad man är bra på och inte bra på. Och sen vilka är kunderna i slutändan till det här? En del blir ju såklart föräldrar, agenter. Men till och med klubbarna kommer vara, AIK kommer lägga in 15-20 spelare i en sån här verksamhet. Och
för att man ska kartlägga det här behöver den här spelaren träna
för att kunna individanpassa utbildningen. Och idag, individanpassa utbildningen, så tittar du på hur många företag det finns på individuell utveckling i Stockholm. Jag skulle gissa att det finns över 100. Och det är så småskuttar. Och de flesta av de här gör väl ganska bra saker. Men det finns ju ingen som gör någonting som de som strukturerar, informerar klubben, och det kommer klubbarna ha behov av. Så det är själva affärsdelen med själva sportklubben Greatness, och det är tanken med det. Men så här, jag är inte så operativ i det. Nej, jag är mer på strategisk nivå.
Jag har bara noterat det och flimrat förbi på LinkedIn.
Nej, men du borde komma ut och se, för jag tror att vi om några år kommer ha en stort antal spelare som ändå där tränar och på något sätt. Och jag tror att det är viktigt att skapa en plats där spelarna får känna att de äger sig själva.
Misstänker dock att kunderna kanske inte kommer från områden där man kanske har socioekonomiska utmaningar för att prata arbetsplats svenska, utan snarare kommer kanske från områden där det finns föräldrar som är villiga att betala för det här.
Än så länge ganska få föräldrar som betalar. Det är också helt föräldrafritt där. Föräldrar får inte komma in. Så än så länge är det klubbar och agent som betalar, och då slår det faktiskt mer över det. Men det finns en stiftelse som håller på att sätta upp. Det finns ju en del familjer bakom det här bolaget som är från områden som är väldigt välbeställt. Och det finns nämligen en tanke även att fånga upp dem. Jag hade trott kanske att det skulle vara mer föräldrar som betalade. Just för jag var också rädd för det, precis det du sa. Men än så länge så är det mest agenter och klubbar som är kunder. Och då är ju det, de väljer ju sina spelare inte efter ekonomiska förutsättningar. Då är det ju de som står för det. Men visst, jag håller med. Och det är viktigt att ge även andra om. Jag tycker det jag jobbar väldigt hårt för, vilket är lite tråkigt att konstatera, att det är väldigt lite tjejer än så länge. Jag har till och med pratat med pappor som har en dotter som är bättre än sonen. Men det är sonen att fokusera på. Jag har försökt förklara för dem att liksom, dels är oschysst det mot dottern, men också var världen är på väg. Jag menar, det dröjer liksom, inom 5 år så har vi sålt spelare för 10 miljoner från damallsvenskan. Det kommer. Så att även det ekonomiska incitamentet i det där är bortkastat. Det är bara ren och skär dumhet.
Ja, traditionellt. Och du har ju som sagt själv barn som är på väg upp i BP, gissar jag. Eftersom du bor i Bromma.
Yes.
Vad hade du själv att veta som 14-15-åring som du vet idag?
Jag hade ju ganska bra hjälp av min far. Jag gick en väg som jag tror ganska hårt på fortfarande. Jag har sett så pass mycket inom ungdomsidrotten, och den vägen var att jag inte gick till ungdomsakademierna. Alltså i ungdomslagen, U-lagen. Utan jag började sälja spela seniorfotboll tidigare. Med ett upplägg då, lite det som jag tror att Topaz Gritten ska fylla. Att du kan vara kvar och spela kanske i Stocksund, i Lidingö, i A-lag. Få den här superspets individuella utvecklingen i bolag som Gritten. Jag hoppas verkligen att Stocksund och Lidingö blir kunder. Vi har pratat mycket med sådana klubbar också. För att ta 2 exempel på klubbar. Därför att jag gick ju vägen då och var kvar och spelade seniorfotboll när jag var 15-16 år. Det jag gick miste om då som inte fanns då och som finns nu, det är ju den här lite individuell tekniska utvecklingen. Lagerbäck tack gode gud, så här, var jävligt hård mot mig. Väldigt hård mot mig. Så att jag spelar i pojklandslaget, så att du måste jobba med min teknik. Den är för dålig. Du lever väldigt mycket på att du är snabb, stark och har bra spelförståelse. Det gjorde att jag tog i kapp med det och hade på allsvensk nivå en ganska bra teknik. Men jag önskar att jag hade drivit det mycket hårdare. Och det tycker fortfarande man ser med ungdomslagen. Den tekniska nivån är för dålig. De jobbar för lite med färdigheterna i boll. Inte göra 10-strecks översträcksfinter. Men jag brukar säga att det spelare är så här, för att alla pratar om Neymar och de här. Jo, men det är, de är födda med bollen på foten. Men kolla på sånt som Bobby Firmino. Hur ofta bollen dör, hur snabbt den dör. För fotbollsteknik handlar om tiden det tar för att få bollen till det. Sen ligger på marken och spelar den efter marken. Det är klart att du kan spela med studsar. Men räkna på statistiskt på felmarginalen när bollen studsar mot när den ligger på marken eller rullar på marken. Så kan du få fram att okej, det är väldigt viktigt att få ner bollen rullande på marken snabbt. Den tiden det tar, det är funktionell teknik. Den typen av färdighet jobbar vi för lite med i svensk fotboll.
Vill du att dina barn ska bli elitspelare och i så fall vad har du för råd till dem?
Alltså, rent egoistiskt så skulle det vara väldigt härligt om någon av dem spelade fotboll i AIKs A-lag. För då skulle vi är tre riktigt som har spelat A-lag. Vi är två som har spelat AIKs B-lag utöver det. I vår familj, i vår släkt. Och det har varit väldigt liksom, egoistiskt härligt att se en till liksom, i vår släkt spela i Allsvenskan. Det skulle vara härligt om någon av mina syskons barn också gör det såklart. Men frågar du någonting så vill jag ju först och främst att de älskar att kolla fotboll. Det är det viktigaste. Sen vill jag att de har bra civila karriärer. För att en civil karriär är värt så mycket mer än idrottskarriär. Jag skulle aldrig vilja ha min idrottskarriär ogjord. För det är ju något unikt. Men livet fortsätter. Jag har ju haft lyckan att kunna bygga en civil karriär också efter det. Och jag ska inte säga att de jag spelade med som har ekonomiskt oberoende och inte har så mycket med dagarna att göra nu mår dåligt, för det gör de inte. Men jag tycker mitt liv är mycket rikare än det jag ser, fast de har mer pengar kanske. Och det tycker jag är så här, civil karriär är det sättet viktigare, för den ska hålla på med 75, kanske de gör 80. Vi lever ju till 150 de här barnen liksom, kanske. Och då är det viktigare. Sen så vill de bli elitspelare. Ja, det vill de. Och då vill jag ju också att de ska bli det, så de får liksom uppleva det. Men får jag välja så går det bli tre.
Vad är råden till dem för att nå dit?
Råden är att ta det lugnt. Följ ner en utvecklingskurva. Det är så otroligt hett i Stockholm. Relativ ålderseffekten är ju, det är så många okunniga människor som sitter och väljer spelare i akademilagen, i Stockholms fotbollsförbund. Och det riskerar att bli en otrolig stress. Och jag fick ju alltid säga det. Så vissa är färdigvuxna när de är 21, vissa när de är 14, vissa är 12. Det är orimligt att jämföra dem. Du måste titta på det. Du kan titta på om de är 03 eller 04 eller 02 eller 01. Du måste kolla på något annat. Och den stressen försöker jag bromsa till mina barn. Det är svårt. Väldigt svårt. Och sen så är ju rådet att vill man bli någonting så får man lägga ner kraft på det. Man kan inte laga någonting och sen inte lägga ner tiden på det. Då måste man ju vara beredd på det. Men ingenting får gå före skolan. Så att de måste sköta skolan först och främst. Sen får de träna mycket de vill. Och sen är det svårt att så bromsa barn så att de vill bli bäst. Du och jag är det svårt det blir.
Jag inser det. Du höll ju föredrag för min sons lag för länge. Sen när vi jobbade kollegor, det har jag alltid tagit med mig när du berättade att det första pojklandslaget som du var med, så var du i princip den enda som nådde elitfotbollen. Ja. Vilket du säger, åtminstone då var det svårt att pricka
faktiskt,
rätt.
Det här är intressant, för att det var också kul nu när vi jobbade med Viasat sist, så var det ju Lasse Lagerbäck, jag och Fredrik Ljungberg som stod och pratade. Ljungberg var inte med i första pojklandslaget. Han kom med lite senare. Lasse var förbundskapten. Så vi stod och snackade. Det var ju som att vi var 16 år igen. Det var väldigt härligt. Och då pratade vi just om det här. Och sen såg jag en Stockholms fotbollsbund tog ut med 97. När är din son född?
Han är 99.
Ja, 97. Det var 64 stycken tog Stockholms fotbollsbund ut till uttagningsläger där. När de var 19 år så spelade mindre än hälften av dem fotboll. 25 stycken nådde någon form av elitfotboll. Då pratade vi så här division 1. 8 stycken idag livnärdes fotbollen. Och då var det en som spelade allsvenskan. De andra spelade i division 1 eller superettan. Så det är väldigt, och det är ett stort problem det här. Att vi glömmer bort att titta på. Och jag är rädd för att man sorterar bort bra talanger som slutar. För att de inte, för att när de är 16 år är de fortfarande små pojkar liksom. Och små flickor för den delen också, ska man komma ihåg.
Ja, verkligen. Och om man går till spelarkarriären så tillhör du ju en talangfull grupp med Ljungberg. Du är ju med i ett U21 EM 98. När man läser den truppen liksom, med Majstorovic och Ljungberg och Jocke Persson och Jörgen Pettersson och Tommy Jönsson, Kalle Corneliusson, Chaban, Erik Johansson, Yxel, Olof Mellberg, Daniel Andersson, Kleber Sarenpää, Per Anders Svensson, Erik Edman, Alexander Östlund, Erik Gustafsson. Ja, det är ju en otrolig grupp egentligen.
Kanske den bästa, jag tror att det är den bästa kull som Sverige har haft faktiskt.
Ja, det kan det ju vara. Du gör ju 4 landskamper, jag var i Burgas 98 när du startade borta EM-kval och så. Men det blev 4 landskamper. Vad är det som gjorde att du inte tog nästa steg så att säga?
Ja, men först och främst är det ju att jag förstörde knät. Jag åkte efter Burgas då. Så åkte jag hem. Jag hade en resa bokad med mina kompisar till Val d'Isère över nyår. Vi åkte ut för... Idag är det helt befängt att man gjorde så. Men jag växte upp och det var verkligen... Liksom, folk förstår inte när jag säger det. Jag spelade i Allsvenskan när jag gick i gymnasiet. Det gick helt... Alltså det var ingen som brydde sig. Jag var som vilken vanlig människa som helst. Jumpatränledaren och en lärare i historia som höll på ett av de lagen spelade i. Tyckte det var roligt. Alla andra brydde sig inte. Så att det var så att jag skulle säga nej till att åka till Alperna för att spela fotboll. Det var otänkbart bland mina vänner. Så det är klart att vi skulle till Alperna och åka ut för. Och vi åkte ut för rejält. Och jag har alltid hört de här som satsade lite för mycket. Så i ett sånt där 20 meters hopp så landade snett och vred till knät rejält. Åker efter det till AIK. Gör en träning med AIK. Åker med landslaget dag 2. Dag 3 tränar jag. Kolliderar med Kleber Sarenpää just. Och får jätteont i knät, det viker sig bara, kliver av. Och sen så ringer Forsblad med mig. Vad fan har du gjort med ditt knä? Jag bara, men jag kollade med Kleber. Han bara, nej aldrig, det är så mycket våld. Sen tog det mig 10 månader innan jag var någorlunda återställd. Jag kunde spela men jag hade ont. Och sen blev det aldrig riktigt bra. Och sen kom följdskadorna på det. Och där har jag en skuld i att jag ett inte tränade tillräckligt bra rehabträning. I snowboardskadan, det är den viktigaste anledningen. Men 2, rehabträningen, jag skötte inte den bra nog. Alltså, och det ska inte falla efter AIK. Vi hade inte de resurserna att ha det. Så jag var på Bosön och fick jättebra hjälp där.
Men så egentligen sabbar du din karriär och en eventuell flytt på att du åkte skidor med polar?
Och jag gick ut till AIK och då har jag precis tackat nej till Tottenham och Blackburn och lag som hade, då har jag gjort ekonomiskt oberoende när jag valt de lagen.
Varför tackar du nej? För att då är du, de som inte kan din karriär är ju att du AIK som ung och sen IFK Täby, sen Eneby Bergs IF och sen går du till Djurgården och flyttar till Norrköping, gör det bra där och är ju glödhet hösten 98 när du flyttar.
Ja, exakt. Jag kunde ju i princip välja
Tottenham och Blackburn.
Jag kunde välja vilken liga jag ville.
Precis. Varför nobbade du Tottenham och Blackburn?
Därför att jag alltid haft en dröm att spela AIK. AIK hade vunnit ligan och satsade på Champions League. I avtalet med AIK skrev jag också in att det AIK betalar max dubbelt av det fick de ta för mig när jag gick vidare. I mitt huvud fanns det ju bara att jag gick till AIK nu, spelar fort och spelar bra, jag flyttar om ett år. Det var ju liksom hela planen. Alltså, jag vet mer nu, man ska ta chansen när man får den. Sen är det så här, jag har ju varit lyckligt lottad så ekonomiskt har jag klarat mig ganska bra ändå. Så jag ångrar ändå inte det. För någonstans så sagt, som människa har blivit där jag blev av den här vägen. Och jag har aldrig lärt mig så mycket om mig själv, sagt det var sista året i AIK.
Men det var en jävla dyr alpresa.
Det var det. Alperna är dyrt.
Ja, fast det måste ju tillhöra en av de dyraste alpresorna någonsin.
Ärligt talat så kunde det ha gått... Alltså vi har gjort så mycket grejer på de här alpresorna som har gått mycket värre. Jag åkte och... Alltså, vi hade aldrig lavinutrustning och vi åkte ju på... Liksom utanför kammar och... Alltså det är klart att vi åkte med guider ibland, men det var ju dyrt och så här... Jag har ingen aning vilka glassar jag gör. Jag åkte över i lösning lavinrisker som inte är troliga, så att... På ett sätt kom jag väl ändå billigt undan, det får man väl säga. Och det är klart att min pappa var emot allt det här, men jag lyssnade inte på min pappa.
Det gör man sällan.
Nej, exakt. Så är det ju. Så att, någonstans var det var ett otroligt fel beslut. För jag hade ju flyttat utomlands, hade jag ju aldrig kunnat åka till Alperna, eller bli skadad. Men jag ska också föra en tredje grej till det. Vi tränade väldigt fel också. Vi tränade väldigt hård, fys, mycket vikter. Det gjorde ännu större problem på grund av skador jag hade. Men det största felet är ju att jag åkte. Det andra felet är att jag inte skötte min rehabträning så bra som jag borde ha gjort. Liksom, nu pratar jag maximalt åt mig och sen att vi tränade fel för mig. Så att man blir så bra som man blir. Det är en del av hela processen. Jag var inte tillräckligt smart för att fatta rätt beslut och inte åka till Alperna. Men okej, huvudet är en del av att bli elitspelare. Jag är så otroligt trött på att höra folk som pratar om att om inte det hade hänt. Ja, men jag blev det jag blev för jag fattade de beslut jag gjorde. Alla beslutsfattningar är också en del av fotbollen. Jag var inte bättre, punkt. Sen det blev 4 landskamper. Jag slutade sista när jag var 23 eller 24. Eller vad. That's it.
Om vi backar lite. Hade du i dagens klimat med ditt förflutna med pappa då i AIK och så. Hade du kunnat gå till Djurgården i dagens klimat?
Otänkbart. Det hade varit otänkbart att göra det också.
Varför gjorde du det och varför hade det inte funkat idag?
en del av mig var att jag ville bryta med pappa också. Jag var ju Sunny Boy överallt. Jag spelade också ett pojkjuniorlandslag med Ralf Edströms son Pierre. Och Ralf är ju stor på riktigt i Sverige. Så vad vi än var så var det prat om äpplet fall. Alltså jag var så trött på allt det där. Sen var det väl ett karriärsbeslut också. Att AIK var ju bra, Djurgården var dåliga. Djurgården hade en tränare som, alla tränare som jag kände. Och de liksom byggde om hela sin trupp så det var en ung satsning och sådär. Men största och viktigaste beslutet var att jag inte ville vara, gå min pappas fotspår. Att jag ville gå min egen väg. Och var väldigt trött på att höra att jag alltid var min pappas fotspår. Sen sagt, det var inte så laddigt. Jag menar, pappa var tränare för AIK på 90-talet. Så han, och så tränade Tommy Söderberg i Djurgården. Hasse Backe i Hammarby. Så de tre, alltså det var ett utbyte i klubbarna mellan fotbollen. De var så liten liksom.
Ja, och det är lätt att glömma bort att Stefan Söderberg som var klubbdirektör gick från Djurgården till Bosse Andersson. Ja. Spelat i AIK, gick till Djurgården. Alltså, ja. Ja, Hasse Backe har ju tränat Hansson väl...
var väl enda som betalade pris för det.
Ja, ja precis. Mm. Men
jag skulle önska det ogjort. Jag är befläckad. Dels för att jag, och ska vara det första, dels hade jag inte den utvecklingen. Jag hade inte hamnat i en tränare som inte trodde på mig. Och det brukar jag också säga till unga spelare idag. Att träna och spelare tror inte på dig ett år. Spelar inte stor roll. Du jobbar allt vad du kan. Förr eller senare så kommer du ha en annan tränare. Och har du jobbat på då så får du betalt. Jag fick jättebra betalt för det i Norrköping istället. Liksom. Men dels det, men sen så också för att jag är befläckad med AIK och historia och jag skäms över det.
Skäms du? Det kan du väl inte göra?
Nej, men lite för den AIK jag ändå är.
Jo, men alla kan väl förstå.
Jag älskar också att Djurgårdsfansen gillade inte mig då.
Nej.
De var ändå, jag var inte okej för dem och då avgjorde jag ändå vet, SM-finalen för juniorlaget där. Och jag tror jag avgjorde kvarten semin och finalen, men jag var ändå inte önskvärd hos dem. Och det har jag stor respekt för.
Ja, okej. Om man tar till AIK så förutom skador var det lite stökigt tid. Det var lite stökigt med Stuart Baxter och liknande. Hur upplevde du det?
Alltså Stuart upplevde jag som en tränare som lärde mig otroligt mycket fotboll. Jag önskar att jag hade haft honom senare i karriären också. Därför att jag kanske inte var mottaglig för all information han hade då. Eller så här, jag lät väl kanske... hans ibland lite bristande ledarskap går ut över liksom intaget av information han hade. Så att jag hade en bra relation med Stuart ändå. Vi hade absolut skärmytslingar, men det hade han ju med fler spelare. Och jag uppskattade Stuart och jag tror han uppskattade mig väldigt mycket också. Jag uppfattade allt så. Så att det var inte, sen var det turbulent omkring. Det var så lite som jag sa tidigare. Det var, liksom, det var nog den hårdaste perioden att spela AIK-spelare. Minst 2001 när vi kom tvåa i kuppen, förlorade på 12:e straffen. Vi kom trea i allsvenskan, 3 poäng bakom Hammarby som vann. Vi åkte ut i Europaspelet mot Troja. Efter att förlora 2-1 borta, hade 1-1 hemma. Hade de på gaffen, vi pressade dem och de kontrade in och gjorde 2-1. Egentligen liksom en säsong som hört den bästa AIKs historia. Vi var så otroligt, och vi hade inte ens mest högsta lönebudgeten i allsvenskan. Så att det var liksom, vi var så otroligt bespottade. Jag har aldrig upplevt att de varit så besvikna. Det var från media, från fans. Det var en katastrofsäsong. Och tittar man i stort sett och sagt, det är inte den bästa, men det är en av de bästa AIK har haft. Så att det var också en period där det var väldigt, väldigt turbulent och kravställningen var egentligen orimlig. Men sagt, ur det har man ju lärt sig saker som man aldrig skulle lära sig annars.
Vad tycker du höll allsvensk klass i AIK idag?
Vad är för jävla fråga? Jag har ingen aning.
Så lät det direkt efter 1-2 igår mot Örebro.
Det har varit ett dystert år både på och utanför planen för AIK. Det slutade med degradering trots höga förväntningar inför säsongen.
Slutsignalen skar skarpt genom höstluften i Solna. Det var tomt och tyst, så när som på några jublande öjsare när Allmänna idrottsklubben lämnade Allsvenskan för fjärde gången på 80 år.
Du har ju flera gånger nämnt 2004, jag vill spara det till, men i fakta utan just tuffaste kris. Din pappa är ju vd, väldigt hårt utsatt av inte bara trevliga krafter kring AIK. Hur upplevde du det?
Ja, och det här är ju en del i det som jag säger, att spela en match prestera samtidigt som de sjunger nidramser om sin pappa. Det är liksom... att klara av, alltså det är klart att jag presterade ganska bra. Jag var den av få spelare som ändå gjorde en så bra sång. Liksom. Men det är klart att jag kunde vara bättre med allt det där att tänka på också. Men vad det lär dig om dig själv och din förmåga att liksom fokusera på rätt sak här nu. Liksom, att just nu så kan jag inte göra någonting åt det här. Och jag kan inte göra någonting åt det här. Så fokusera på det jag skulle göra. Och ja, det var en hemsk period. Det var en hemsk höst. När det dessutom allt gick emot oss också. Så vi åkte väl ur med man ska försiktigt säga det, men jag skulle påstå det bästa laget som åkte ut Allsvenskan någonsin. Och det har ju fansen en del i att de skapade en miljö som var, och vi har ju största spelarna har det största ansvaret. Ledningen har ett stort ansvar, men fansen har också en del att de skapade en miljö som inte var helt omöjligt att prestera i. För hur kan det annars vara så att typ 10 av 11 spelare, som 10 av 16 spelare spelade mycket det här året, spelade mycket bättre lag och ligor bara några år efteråt. Så det är ett lag som inte skulle, borde kunnat åka ur. Men som sagt, det har man också lärt sig månader. AIK kom tillbaka, starkare än någonsin. Livet går vidare och det, som erfarenheten, märkligt nog, kan tyckas, skulle jag inte vilja vara utan.
Hur rädd var du själv?
Rädd var jag väl aldrig.
Jag tänker på din pappa var ju inte, lämnades ju inte direkt i fred.
Nej, men att de skulle göra någonting fysiskt farligt, vad jag visste med att det gör de inte. En del av det här bygger ju på en att våldskapital, skrämseltaktik som de aldrig kan utnyttja eller aldrig har använt. Så att, rädd var jag inte, utan det var mest jobbigt ju. Det var väldigt jobbigt att, alltså, och det var väldigt orättvist också. Det är klart att vi alla, min pappa är inte minst, har en stor del att fatta fel sportsliga beslut. Men tittar du på liksom vad de gick från de ekonomiska resultat de ändå lyckades göra under de här åren, vad de var tvingade till att göra, så gjorde de egentligen mycket ett fantastiskt jobb. Men det och jag är det första att säga att det spelar ingen roll om man misslyckas sportsligt som vi gjorde. Men mycket gjordes rätt, det var en väldigt orättvis kritik i många delar, i den stora delar.
Hur mycket följer du AIK idag?
Enormt mycket.
Hur gärna hade du velat gå in i klubben, i styrelsen eller i ledningen?
Jag har ju fått förfrågningar av styrelsen 10 gånger, så det kan jag väl att göra med velat. Eller det ska jag inte säga, för det är en sak för förfrågningen att den blir vald. Men jag har i alla fall tillfrågat. Jag har sagt att jag vill jobba i AIK på ett eller annat sätt i framtiden. Hur vet jag inte. Om det är styrelsen, extern tankesmedja, typ 2091. Stor respekt för det de gör. Ungdomstränare, del av teamet, A-lag, jag vet inte, eller som pensionär kanske, var materialare, jag har ingen aning, men idag finns inte tiden, för att jag måste fokusera på det jag gör. Mina barn ska bli vuxna också, det har jag också sagt ett kriterium, för de har kommit ut rea, så ska jag inte ta någonting i det.
Du lämnade ju AIK, det blev inte Blackburn, Tottenham, det blev Salernitana i södra Italien. Hur var den tiden? Det, på något sätt gissar jag ändå lite av en dröm att komma till Italien.
Ja, det var ju en också någonting vi pratade om på lunchen. Alltså, ekonomiskt var väl det sämsta beslutet då att fatta. Generellt har jag väl fattat i min fotbollskarriär ganska dåliga ekonomiska beslut. Som tur var jag privat fattat lite bättre, så det har gynnat ut sig. Nej, men för mig var det bara frågan om att få en livsupplevelse. Jag har haft, alltså, av de här åren i AIK, jag var 25 år och fick jag höra att jag hade artros i knät, och de visste inte om jag skulle någonsin kunna spela fotboll mer igen. När jag lämnade AIK då så visste inte jag om jag spelat ett halvår, ett år eller 3 år till. Jag hade ingen aning. 3 år kändes som utopi, vilket det blev då. Till. Så det var så här, jag ska ha en livsupplevelse. Så att jag skulle säga att mångt och mycket så var det 9 månader där nere som är i rehabiliterande syfte och livsupplevelse bland det bästa jag haft då också då. På ett sätt, som en reaktion på det man har upplevt liksom, och komma ner där och få vara, inte ännu mängden, för att man var jävlar med igenkänd. Min fru blev liksom approcherad på köpmarknaden, gamla tanter med matrecept för att vi skulle spela bättre. Så det var ett otroligt intresse, men det var ju så skyddade där nere. Du vet, ingen jävla kom in på träningsanläggningen, det var ju staket och grinda vakter och så att man levde ett väldigt skyddat liv, väldigt privilegierat liv där nere också med liksom sjukvård, tand, alltså allt sånt där och stränder och mat och vin och så här. Så det var ju ett fantastiskt år. Eller 9 månader få. Och väldigt välbehövligt och väldigt lärorikt. Det var väl ingen slump sen att jag spelade en av liksom min karriärs bästa fotboll mitt första år i Danmark.
Du går till Viborg sen, Anders Lindroth som tränare.
Ja, han kom senare. Ja, okay. Så jag hade faktiskt Ove Christensen som tränare, som också ska nämnas som en blandning mellan Lagerbäck och Tommy Söderberg. Han hade samma så här ledarskap egenskaper som Tommy har lite, och så är det lite surmunna, grumpy, lite den här taktiska liksom envisheten som Lasse har. Totalt sett var Lasse och Tommy bättre, för att han fick inte ut max av, men han hade en väldigt bra sida där, Ove, som jag väldigt kunde uppskatta. Och jag kom från ett väldigt vältränad från Danmark dit och spelade en väldigt bra fotboll. Sen kom skadorna i kapp med, och sista 1,5 åren jag hade Anders Lindroth i 1 år, och det året var jag typ inte, alltså jag spelade väl en del, men jag kunde knappt träna, så då var det slut liksom.
Och sen blev det assyriska, men det var inte...
Det är ett av de bästa beslut jag fattat på sig också.
Att du flyttade till assyriska?
Ja, tv-jobben kom på det. Det hade aldrig kommit. Jag var i Kina, jag var i USA. Men min fru, vi hade barn, ville att liksom göra något annat. Så att jag flyttade hem, Började läsa kapp det jag behövde göra. Hela grunden för det jag gjort och tjänat pengar på la jag då, där då med allt.
Som är mer fastigheter.
Fastigheter, exakt. Mm. Och sen kan man fotbollsmässigt säga att det var väl allt annat än bra. Jag kunde knappt, att ha skadat och börja träna på konstgräs gjorde inte saken bättre. Och kanske inte heller blev lite överraskad över hur lite kunskap de var intresserade av att ta del av, som jag ändå måste anses ha haft. Utan det var, där visste alla bäst. Det var ingen som var intresserad av att lyssna på mig. Så att, men och sen måste jag säga att det var ju fantastiskt att få ta del av den kulturen och en del av de problemen som vi upplevt och kunde man ju ana så kommer man redan från det. Men det var en unik upplevelse. Fotbollsmässigt katastrof, men en unik livsupplevelse och la grunden för allt jag gör idag.
Och hade du inte åkt på Alpresa kanske det hade varit en annan karriär.
Exakt, och men, det kanske varit en mycket rikare men olyckligare människa vad jag är nu.
Suttit som Ljungberg, flugit in istället.
Exakt, jag vill inte byta liv med Ljungberg. Ljungberg har säkert bra liv, men jag är heller där.
Stort tack för att du tog dig tid.
Tack Olof.
Podden denna veckan är producerad av Anton Toft och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot era synpunkter, idéer, önskemål eller vad det nu må vara. Enklast är alltid olof.lund@tv4.se, det vill säga skicka ett mejl. Alternativt Instagram eller Twitter, och då är det Olof Lund som gäller i ett år. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.